På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Där är vi igång i Hockeypuls podcast. Det ni lyssnar på där, gingen, det är ju den fantastiska trudelutten Viggen. Jag har faktiskt inte sagt det, tror jag, någon gång i podcasten. Det är ju bröderna Lindqvist som har gjort den. Vad säger du inte om den klassiska hockeydängan, Pelle? För det är ju ändå.
Ja, den och eftersom jag är uppvuxen på Kempehallen, I Can Jive.
Mm. Två riktiga klassiska låtar.
Jajamän.
Pelle Hägglund sitter inte med mig just nu, utan du är några mil ifrån mig. Vi ska banda in det här programmet om Hockeyallsvenskan och SHL. Jag sa ju i förra avsnittet att jag skulle ta med mig två kollegor för att inleda en analyspodd en gång i månaden. Och det är Pelle Hägglund som följer Hockeyallsvenskan dagligen och Marcus Bäckström som kommer joina mig den sista måndagen varje månad. Och Bäckström kommer prata om SHL. Han är med oss alldeles strax också i det här programmet. Men Pelle, vad kan man säga om Hockeyallsvenskan så här långt? Vi spelar ju in fredag, vilket gör att vi inte kan diskutera omgången ikväll och på söndag. Utan det får bli ett lite mer svepande svar från din del nu. Du får måla med den breda penseln.
Ja, det är en spännande start på Hockeyallsvenskan. Och än så länge verkar ju de som säger att det här blir slaget om Norrland får rätt. Sen kan man säga så här att Almtuna visste vi skulle få jobbigt, för de rustade för division 1. De åkte ur serien, men ja, kom tillbaka efter lite märkliga turer. Men AIK och Södertälje är för mig besvikelse så här långt.
Där måste man väl slänga in Mora också, som knappt kan göra ett mål framåt.
Absolut, de hör ju också med i den zonen, så att säga. Jag såg dem nu i onsdags och det var inte bra.
Men ett lag som har chockat mig en aning, det är faktiskt Vita Hästen. De hade ju en oerhört tuff säsong i fjol. Fått in Tony Sabel, spetsat det en aning. Det känns som att Hästen har något intressant på gång. Nu när vi spelar in där är de på fjärde plats. Jag tror inte att de kommer ligga kvar där hela vintern. Men jag tror inte att de kommer bli ett strykgäng som jag kanske trodde inför.
Nej, jag tippar dem ju någonstans 12, 13, 14. Jag har dem långt ner och jag trodde inte på det här gänget, men de har, som sagt, de har vunnit två matcher med bra i Himmelstalund. Vi får se hur länge bensinen räcker, men de kommer nog göra definitivt en poängmässigt bättre säsong än i fjol.
Och sen har ju fått in Istvan Bartali, så här supernamnet. Jag tycker att det känns som en klasslirare i Hockeyallsvenskan faktiskt. Jag tror när vi summerar den här säsongen så kommer han dels ligga högt upp i poängligan, men jag tror också att han kommer vara en av de här artisterna som vi sätter strålkastarljuset på. Eller vad tror du, Pelle?
Jag såg premiären mot AIK och jag tyckte han var grym. Alltså det, dels effektiv, ständigt ett hot, men han är ju artist också. Så att Bartalis blir, han blir jätteläcker att följa framöver.
Ja, ett annat lag som är där uppe i toppen för tillfället när vi pratar, Pelle, det är ju Västervik. Och samma veva inför varje säsong. De spetsar med några nordamerikaner, eller de värvar nordamerikaner. Det är inte alltid att de där har fallit så väl ut, värvningar, att de har visat sig vara spets. Men nu är de där uppe. De har några namn som jag tycker känns genomstabila. Mattias Kalin är i det där båset. Adam Vej, jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Ungraren har fått en bra start i målet också. Det är ju det här som är så charmigt med Hockeyallsvenskan, tycker jag. Att många lag har rätt dålig koll på, i ärlighetens namn, inför säsongen. Eftersom att de värvar spelar lite från höger och vänster. Och sen när man har liksom börjat se säsongsupptakten i september och oktober, då brukar man få en del svar. Och här har vi två positiva i Västervik och Vita Hästen. Så här långt.
Jag tycker Västervik gör det fantastiskt bra. Alltså, nu misslyckades Kalin i Mora, eller vad fasen som hände där. Men han, Han gör guld av gråsten. Alltså det, på pappret är det inget märkvärdigt lag. Han kom hit, ställde bussen i mitt zon, flyttade ner bussen framför Adam Voy i... Jag tror det uttalas Voy faktiskt. De sa så på tv, även om jag inte köper det. Men,
du köper inte
Voy. Ja. Voy eller Voy. Han var för övrigt jättebra. Men han coachade ut Modo. Kalin är väldigt hockeysmart. Och det verkar inte spela en roll vad han har för spelare. Nu gick till exempel deras, i mina ögon, klart bäste forward, Viktor Öhman, sönder tidigt i matchen. Men Västervik var riktigt, riktigt bra i premiären och vann faktiskt rättvist efter förlängning.
Ja, de har haft backbekymmer, de har blivit tvungna låna in Marcus Ersson från Brynäs, de har haft sin första center skadad. Det känns som att de inte haft en optimal uppladdning, men ändå börjat hockeyallsvenskan så pass bra som de har gjort. Sen ska vi väl säga det, Pelle, att vi drar kanske lite stora växlar så här långt också. Det brukar alltid vara en rätt ostabil serie första 10-12 omgångar. Det är väl vid omgång 15 det brukar finnas en del linjer att gå efter och något konkret man kan diskutera.
Men det är väl vårt jobb att dra stora växlar och måla med breda penslar, eller hur, Adam?
Ja, vi älskar ju att spekulera, eller hur?
Ja, precis. Nej, men du har helt rätt, det går inte. Men nu har vi tre omgångar att titta på och vi ska försöka analysera det. Och hittills tycker jag Kalins Västervik ser väldigt spännande ut.
Om vi tar serien i stort här då och fortsätter prata om spontana tankar. Nu har vi nämnt en del lag, och du sa också att de flesta tippade att det skulle bli ett Norrlandslag mellan Björklöven, Timrå och Modo. Björklöven, Timrå är topp vid inspelning. Om vi ska stanna kvar lite vid Umeå-laget, jag var ju på plats på derbyt mellan Modo och Björklöven i A3 Arena. Är det här Per Kentes förtjänst helt och hållet, eller har Joakim Fagervall kanske justerat en del i det egna grundspelet också som gör att Björklöven ser bättre ut?
Mer Kente än Fagervall, tror jag, därför att nu det var väl Kente som tog hit Brian Cooper till exempel, som är en av seriens bästa backar. Löven, det är inte så stor skillnad truppmässigt på vad man hade i fjol. Man har bytt en del spelare, visst. Men varför inte Löven gick till slutspel i fjol och gjorde praktfiasko? Det var för att målvaktssidan var sämst i serien. Så här långt har Joe Kanata varit otroligt bra. Mer puckmotare än den som limmar puckarna, men spelar roll. Han räddar ju. Jag tycker han var kalasbra i derbyt mot Modo och han har hållit hög nivå i de här tre omgångarna.
Ja, men är inte det mest imponerande med Kent det här? Det är att det fanns en stomme att bygga på från förra säsongen, absolut, i Björklöven. Men de luckor som var kvar att fylla, där har han ju verkligen lyckats egentligen på varenda position. Alltså han har varit noggrann med att ta allsvenska spetslirare. Han har ju så betalat en del också för spelare som Hutchings och Crandall och Deilert och Cooper, som man visste var kvalitet. Men sen har man ju hittat en del fynd som Andreasson, som utlånade från Frölunda, som hade en bra säsong med Hanhals i division 1. Så det känns som att han har fått en ganska bra mix på sina nyförvärv också. Att det har varit toppklasslirare med hockeyallsvenska mått mätt, men även en del såna flippspelare som man kanske inte visste så mycket inför den här säsongen.
Ja, men man ska ju komma ihåg, Per Kent är en duktig hockeyanalytiker, en hockeymänniska. Han har ju kunnat studera de här spelarna på väldigt nära håll. Hutchins kan han utan och innan från tiden i Oskarshamn. AIK-arna har han järnkoll på, så att han har ju handplockat de här killarna och han plockar ju rätt. Det här är fyra spelare som är som hand i handske för Björklöven så här långt. Och det går inte att komma från att Per Kent är en duktig sportchef. Han har ju inte haft tur under de här åren i Asplöven och Oskarshamn. Utan han har ju, man jobbar till sig tur helt enkelt genom kunskap, hårt jobb. Han är en duktig analytiker. Kent gör ett kalasjobb. Det är Lövens viktigaste värvning inför den här säsongen.
Om vi ska lämna våra tankar kring säsongsupptakten och prata om månadens snackis, så måste vi väl ändå säga det att det är Timros besked att sparka klubbchefen Jörgen Wahlberg på det sättet man gjorde också. Kallar till en presskonferens, ingen har egentligen koll på vad som hände. Vi på redaktionen i Sundsvall blev faktiskt tagna på sängen av att de skickade ut det här pressmeddelandet. Och sen att det är Wahlberg som får sparken på det där sättet. Vi hörde ju ordförande Lars Backlund, alltså faktiskt, det är väl en offentlig kölhalning, Pelle. De slänger verkligen Wahlberg under bussen här och säger att det kommer också skickas in en polisanmälan om Wahlberg. Vad är dina tankar och reaktioner på det här?
Först måste jag säga att jag håller med kollegan och kompisen Erik Westlund. Han har en jättebra krönika om det här ämnet, och det är precis som du säger, Adam. Han åker verkligen, kastas in under bussen. Han kölhalas. Timrå måste ju verkligen ha torrt på fötterna när man hänger ut en medarbetare och en före detta styrelseledamot som har jobbat väldigt många år med Timrå IK så här offentligt. Och dessutom kommer ju allting bli offentligt om det blir en polisanmälan så småningom.
Ja, och Backlund har sagt att det ska skickas in en polisanmälan den här veckan. Så när vi släpper det här på måndag så kommer vi veta betydligt mer. Därför kommer vi inte spekulera heller i vad det kan vara som Wahlberg har gjort. Men, Pelle, man måste väl säga för Timrås del så får man nästan hoppas för föreningens skull nu när de går ut på det här sättet att det är någonting allvarligt med Wahlberg. För annars har man ju förstört hans anseende helt och hållet och skadat familj, släkt, vänner och såklart Wahlberg själv.
Ja, nej, men självklart, alltså för Timrås skull så alltså det här blir så fånigt, för att då straffas ju Wahlberg, men han är ju, att det är en kriminell handling som de tycker är så pass allvarlig så att det renderar i något form av straff. Du förstår kanske vad jag menar. Mm. Alltså, skulle det här bara, de har kastat ut någonting ryktesvägen, då är det ju för jävligt alltså.
Nej, men är det att han har fått med sig för många timrådressar eller halsdukar eller kanske snott med sig någonting sånt från kansliet, då är det ju en, alltså det vore ju en praktskandal faktiskt. Men nu är väl känslan i alla fall inför det. Jag sa att vi inte skulle spekulera, men man känner väl att det borde ju vara någonting allvarligt med tanke på sättet Backlund också beskriver det här, att han inte har följt Timrås riktlinjer rent etiskt.
Jag kan ju känna så här att de är kanske inte överens, de här två parterna, vad som är rätt eller fel. Därför att hade det varit en allvarlig kriminell handling då, eller då hade ju Timrå sagt att nu går du hem och sen lägger vi locket på och sen är det inget mer med det. Du kommer inte köpas ut eller någonting. Men jag får känslan av att Timrå-ledning och klubbordförande har olika syn på vad som är allvarligt i det här fallet. Det är min känsla. Men som sagt, vi kommer få veta mer till veckan.
Ja, det blir lite spekulation av det här. Och vi kan väl säga det också, att det är ju verkligen locket på från alla håll. Vi på redaktionen har ju grävt lite i alla möjliga, på alla möjliga håll, men vi har inte fått fram någonting, och spelare, ledare, sportchef vill inte säga någonting. Vi har pratat med styrelsemedlemmar, alla hänvisar till Backlund, så det är inte så mycket man kan nysta i här heller.
Vi kan konstatera att sportsligt verkar ju Timrå inte må dåligt av det här. Spelarna fortsätter ju prestera. De vann en väldigt besvärlig bortamatch mot Tingsryd, så att, men för föreningen i stort så jag förstår att supportrar och framförallt sponsorer undrar vad fasen hände.
Mm. Det är också intressant att Backlund säger att Timrå IK har inte tagit det är inte en ekonomisk smäll det här, vad det innebär. Och då blir man ju fundersam vad det kan tänkas vara.
Ja, och då blir det spekulationer, för då kan man fundera på hela spektrat, och där ryms mycket, så att jag tror att det är kanske bra för alla parter att det blir någon form av offentlighet så småningom.
Är spekulation, är det avsnittets ord eller?
Ja, det vi jobbar ju så.
Ja, vi jobbar så. Hockeyallsvenska domare, de har fått börja jobba på ett lite annorlunda sätt. Vad tycker du om min brygga där, Pelle?
Den var jättebra. Ja, vi har fått ett fyrdomarsystem i Hockeyallsvenskan, och jag har efterlyst det en längre tid. Sen måste vi ha väldigt stort tålamod innan den här sättet sätter sig, så att säga. Därför att vi ska komma ihåg att de bästa spelarna spelar i SHL. De bästa domarna dömer i SHL. Så att det är inte de bästa domarna vi har. Får se i hockeyallsvenskan nu. Och visst, det blir bättre när det är två par ögon som dömer istället för en ensam huvuddomare, men man ska hitta rätt komponenter, rätt kemi mellan varann. Man ska stå rätt i banan. Jag har reagerat på att hur ska jag säga, domarna är ganska ofta i vägen. Det blir trängre med en person till på rinken, framförallt i zonerna. Och, men ge det här tid så kan det bli bra. Det tror jag.
Ja, men handlar det inte lite på om att, som för vissa lag, att det kan vara en rätt lång startsträcka? För det naturliga, nu gissar jag, men det är väl att, som du säger, de bästa domarna är i SHL. Det betyder att hockeyallsvenskan måste ju plocka underifrån, alltså att de tar från division 1 och kanske J20-serier de här huvuddomarna upp till hockeyallsvenska rummet. Och då är de väl inte vana vid farten, vid intensiteten. Vi vet ju att hockeyallsvenskan kan svänga fram och tillbaka, det är mycket nord och syd. Så att det kommer säkert ta ett tag för domarna att, ja, men räta sig efter det här. Och det kommer nog ta ett tag också att bygga upp ett visst spelsinne kring de här hockeyallsvenska matcherna. Så jag är också inne på, jag delar din tanke och är inne på samma spår, att vi får nog vänta kanske till efter jul för att göra någon form av domaranalys och sätta ut ett betyg.
Nej, vi ska inte alls såga redan nu. Vi ska komma ihåg att hockeyallsvenskan, det som du säger, det är en snabbare serie än vad SHL är. Det går fortare, men samtidigt så är den också mer ostrukturerad. Sen gäller det att domarna lär känna varandra, litar på varandra. Det var två stycken, för att ta ett exempel i Umeå, när på Björklövens övertidsmål, där jag tror den ene väntar på att den andra ska blåsa, och sen blåses inte, och sen vinner Löven på övertid. Misstag sker, men jag tror att det kommer bli bättre på sikt. Sen är jag också lite less på det här att en domare ska klara fysprov, springa 5 kilometer på en viss tid och sådär. Fortfarande är det viktigaste för en domare att ha spelsinne, bollkänsla och snacka samma språk som spelarna. Det, där måste man på något sätt börja. Jag hade gärna sett, herregud vad jag pratar, gärna sett att istället för två färska hockeyallsvenska domare så hade jag sett en färsk domare med en SHL-domare som mentor, och låt oss säga 5-10 omgångar, så man kommer in i det här och får lära sig. Det är ett stort steg att gå från ettan till hockeyallsvenskan.
Först och främst, ett, jag gillar när du pratar mycket, så det ska du göra i det här programmet, Pelle.
Tack.
Två, så tycker jag att jag håller inte riktigt med det här med fyskraven som finns på domarna. Jag tycker att det finns en korrelation där också mellan god spelförståelse och god stamina. Att har du en bättre uthållning, orkar du mer, då är du mer kapabel att ta rätt beslut där ute. Så jag tycker ändå det är rimligt att det finns vissa fyskrav på de här domarna i SHL och hockeyallsvenskan.
Ja, jag håller med till viss del. Visst, det ska finnas fyskrav, men jag tycker fortfarande att prion är att man har skapar en god känsla ut på isen, att man kan läsa spelet, inte vara en var så jävla stiff och liksom bara, jag har sett domare som du åker fram, en lagkapten åker fram, blir bara bortmotad, vill inte höra något snack alls. Det
men det handlar väl inte om fysiken, utan det handlar väl mer om att de har en viss karaktär i sitt, ja, och dömande.
Det är det jag menar, att karaktär, spelsinne, läsa spelet är viktigare än fysiken i det här fallet, även om fysiken är bra att ha. Det vet ju du, Adam.
Ja, eller du, Pelle.
Ja, jag saknar den.
Ja, nej, men alltså, jag håller med dig helt och hållet. Och där känns det som att jag har väldigt svårt att förstå varför vissa domare inte bjuder in till samtal och kan diskutera beslut. Jag förstår också att man inte kanske vill traggla en offside eller en utvisning i 45 sekunder så att spelets, att det drar ut på tiden och att man inte får samma rytm i matchen. Men jag tycker att allt fler domare ska våga ta en diskussion. Och nu kommer vi in på en annan sak också. Jag tycker att från hockeyallsvenskans håll så tycker jag att man ska låta domarna prata med media efteråt. Att de ska få en kanal ut till supportrarna, till lagen, och att de ska kunna förklara vad de har gjort där ute på isen, vilka beslut de har tagit och varför. För vi har ett färskt exempel, det är från derbyt återigen som vi har varit inne på några gånger, Modo-Björklöven, där det var en väldigt omtalad situation. Björklund slashas av Crandall och Deilert avgör det på övertid. Där gick jag ju in till domarrummet och frågade om de kunde ge en kommentar på det här. Och de var ju väldigt trevliga måste jag säga och tillmötesgående, men hänvisade till domarbasen då i Hockeyallsvenskan som har gått ut med direktiven att de inte får prata med media. Och det tror jag kan vara skadligt på lång sikt också, att det byggs upp ett agg mot domarna och domarsystemet i stort. Jag skulle föreslå för Hockeyallsvenskan att man ändrar på det där och att man tillåter domarna prata med media efteråt.
Det ska vi komma ihåg, Adam, nu tappar jag tid och rum här, men ett eller två år sedan då stod de ju i direktsändning efter matchen i en tv-sändning och ja, intervjuade så berättade öppet och ärligt om situationerna. Nu när man stänger dörren så här så är det nästan som att medge att man har fel. Jag är helt säker på att du hade fått prata med dem om du hade kommit in och vilja prata om något annat än just den situationen, om ja, hur var det idag ute på isen? Då hade de ju snackat, det är jag säker på.
Mm. Och det var väl Viasat som började med de där domarintervjuerna i studion. Sen tog väl Simon över något där också. Men jag tycker att, eller det är min upplevelse i alla fall, att när det skedde hade inte supportrarna som skapade en hysteri på sociala medier och skapade polemik och det blev uppdelat i två läger, vi tycker så och vi tycker så. Men så fort domarna kom ut och förklarade sina beslut så lugnade det sig en aning. Det är min upplevelse i alla fall.
Exakt. Ja, men så är det ju. Och det är bättre att vara tydlig, och gör man fel, gör en pudel då. Det gör du och jag emellanåt också. Det är inget konstigare än så. Men då lägger du ju locket på. Då är ju situationen över. Nu blir det spekulationer. Alla blir jättearga och det blir bara debatt i sociala medier och elände. Så att ha en öppenhet.
Mm. Vi inleder säsongens analysverkstad, Pelle, med att prata domare i typ 10 minuter. Vad tycker du om det?
Ja, nej, men jag hoppas vi inte behöver göra det i fortsättningen. Och som sagt, återigen, fyra domarsystem kommer bli jättebra på sikt. Ge det lite tid. Det tar tid för domarna och hitta de perfekta paren, men de ska lita på varandra, lära känna varandra, de ska sitta i ryggmärgen och veta vart man är på isen. Ge det här tid, blir bra. Vi är inte där än, men hoppas vi är där kanske till jul.
Mm. Nej, det är bra slutord på den här diskussionen. Vi ska hoppa vidare till månadens spelare. Och Pelle, du har något namn där i sig. Nu ska vi säga som så att det är lite svårt faktiskt att utlysa någon spelare eller målvakt när det har gått så pass kort tid av säsongen. Men vi kommer göra det här varje månad. Då kommer det finnas mer att ett större arbetsprov att ta på helt enkelt.
Precis. Ja, månadens spelare. Redan efter tre omgångar finns ju ett gäng lirare som jag skulle ta upp. Men jag säger så här. Jag säger Joe Kanata, målvakt Björklöven. Björklöven har bara bra. Björklöven har ett gäng fått in, som du var inne på tidigare, Adam, väldigt bra spelare i Cooper och Deilert och allt vad de heter. Men Joe Kanata, han har gett Löven stabilitet. Han vinner matcher åt Björklöven. Han är en trygghet och han kommer nog få stå så jäkla många matcher han vill den här säsongen. Sett jättebra ut i inledningen.
Mm. Det blir lite Löven-fokus från vårt håll. Jag skulle kanske vilja säga Jonathan Dahlén. Nej, men det är svårt att inte plocka in honom i den här diskussionen, vilket gör att det kanske är lite tråkigt. Så ska jag säga en lagkamrat till honom som jag imponeras mycket av.
Varsågod.
Jag tycker att Albin Lundin är en av seriens mest underskattade spelare. Nu har han gjort 5 poäng på 3 matcher vid inspelning. Men det är inte bara det som imponerar på mig. Han har ett tvåvägsspel som jag inte tycker finns i Timrå. Och han är en klart bästa centern. Och jag tycker han funkar som ett lite defensivt ankare mellan Dahlén och Löke, som ja, men för övrigt är väl en av seriens bästa kedjor. Och det är precis det de här två offensiva kreatörerna behöver i Dahlén och Löke, att Lundin kan ta lite mer defensivt ansvar, sen har han ett bra skott och han kan kombinera också med de här två. Så jag vill lyfta lite på min hatt här för Albin Lundin.
Jag håller med dig, det är ett jätteklokt val, och eftersom Dahlén själv säger att han inte är i formen så lär vi återkomma till honom. Men jag vill också slänga in ett namn som jag tycker är jättekul när det kommer något nytt. Viktor Berglund, back Modo Hockey, han blev tvåa i interna poängligan under försäsongen, 9 poäng på 8 matcher. Är inte en producerande back, visade det inte fjol. Nu har han gjort 4 poäng på 3 matcher, varav 3 mål. Och då ska vi komma ihåg, han spelar inte i powerplay. Och där har Hellqvist en resurs framöver, för han har nu kanske det bästa skottet i Modo, en av dem i alla fall. Och han har, framförallt han varit oerhört stabil defensivt, så att det är mitt namn, min gubbe på backsidan.
Ja, vi kanske behöver ha en ny kategori, månads överraskning eller någonting, så vi kan slänga in fler namn här, eller månads mest underskattade. Men jag håller med om Berglund där, och det är en stark öppning från hans sida. Där skulle jag vilja lyfta diskussionen till en annan nivå, för att vi pratar ju ofta och hamnar i de här gamla hjulspåren, att vi analyserar match efter match och spelares enskilda prestationer. Och det kan ju bli rätt tröttsamt, och framförallt när vi pratar om yngre spelare. Alltså många 17, 18, 19, 20-åringar dömer vi ut efter en säsong. Och här kan jag tycka att Berglund är ett perfekt exempel. Det finns ju såklart fler sådana. Men hade, som du är inne på Pelle, en rätt tuff fjolårssäsong. Vi vet att Boston ville att han skulle förbättra sin defensiv även mod, och vilket gjorde att offensiv blev kanske lidande. Och att han kände stundtals virrig, att han var ur position och han var inte lika konsekvent och framträdande som han var säsongen innan. Men här ser vi ett perfekt exempel på en spelare som under längre tid fått addera egenskaper i sin hockeyrepertoar, vilket gör att han nu 20 år gammal, om han ens har fyllt det, är en riktigt duktig allsvensk back. Och på lång sikt så är det här oerhört värdefullt för honom, för Modo och Boston. Så det är win-win-win, tycker jag.
Ska jag slänga in ett litet stickspår här också när det gäller Berglund. Han har fått inledande säsongen med att spela med Tobias Enström. Det ska inte underskattas.
Nej.
Tobi har, han är alltså alldeles suverän som mentor. Vi ska komma ihåg att han hjälpte Mattias Norlinder till ett supergenombrott förra säsongen. Nu hjälper han Berglund också, så att vi ska inte glömma Tobias Ensums roll i det här, för han är alldeles utmärkt som en förebild till de här unga backarna Modo Hockey har.
Mm. Månadens tränare, vad hittar vi för namn där, Pelle?
Vi har nämnt honom, jag säger det igen. Jag säger Mattias Kalin. Gör guld av gråsten. Spelar inte den sexigaste hockeyn. Men det ska inte Västervik göra. De måste gneta till sig poäng och de gör det bra.
Mm.
Jag har säger du emot?
Nej, alltså jag har ingen invändning där. Nu skulle man kunna nämna Tony Sabel kanske. Och vi har pratat Björklöven, Joakim Fagervall, Fredan Andersson, Antti Karlsson gör det bra i Timrå. Men ska man se till lagens förutsättningar inför säsongen och vad de har fått ut, så känns ju Kalin som det givna namnet i det här första premiäravsnittet av Hockeypuls analyspodd.
Nu ställer jag en fråga till dig, Adam. Vilken tränare tror du sitter i opposition till Kalin? Vilken har det jäkligt jobbigt idag?
Jag tror att Ulf Lundberg är ett sånt namn, ganska givet. Han har ju varit ifrågasatt en längre tid, tycker jag, från SSK-lägret, och hade reporterkollegan Jakob Scholin med mig för 2-3 veckor sedan när vi pratade lite om att SSK har känts identitetslöst under Lundbergs ledning. Och när de får en sån här tuff start, han är inne på sitt tredje år och man inte riktigt kan se linjerna, så tror jag att SSK nog ser över den positionen. Micke Samuelsson har kommit in också i ledningen, ska vara sportsligt ansvarig från styrelsen. Jag skulle kunna se ett scenario där Lundberg byts ut och Samuelsson får sätta sitt namn på den där positionen. Så Lundberg skulle jag vilja nämna. Sen också Jeff Jacobs. Jag kanske inte tror att Mora kommer agera så här tidigt med tanke på att han är orutinerad, han är ung. Och Mora tror ju på honom långsiktigt. Men att få den här starten under sitt första huvudtränarår i Allsvenskan. Mm, nej, inte bra för Jakobs, inte bra för Mora. Och jag pratade med Peter Iversson, assisterande sportchef, som sa att det är fortfarande bra stämning i gruppen, det är harmoni. Men jag tror ändå att det börjar spridas en rätt stor oroskänsla i den där föreningen när det har varit en sån knackig start.
När man behöver säga sådana saker så brukar det oftast vara tvärtom.
Ja, verkligen. Det har man ju fått sett exempel på tidigare säsonger också.
Men när det gäller, jag tror att Mora kommer att ha större tålamod med Jakobs än vad Södertälje kommer att ha med Uffe Lundberg. Och det jag reagerar på, som du var inne på också, det är när en styrelseledamot, gammal spelare som Micke Samuel, som börjar lägga sig i hur man ska spela och börja diskutera enskilda spelare som Fagerud och sånt här. Det är ett tecken på att då hänger bilan över huvudtränaren.
Mm. Och det hade ju varit helt annorlunda såklart om SSK hade börjat med ett par segrar här och de hade kunnat vara på den övre halvan. Men när det är vid inspelningen ska vi tillägga 2 poäng på 3 matcher. Ja, det börjar nog grymta sin aning innanför de där väggarna, och det är nog så att Samuelsson ringer en del samtal och kanske gör en potentiell tränarlista om SSK skulle fortsätta harva i tabellen.
Sen ska vi komma ihåg också att det här är ju Uffe Lundberg, hans namn diskuterades ju redan under egentligen stort sett hela förra säsongen, framförallt på vårkanten, och har diskuterats i sommar, och våra kollegor i Södertälje, de var ju rätt, de skulle ju inte blivit dugg förvånade om SSK gjorde ett tränarbyte, vilket inte skedde. Så att
det här diskussionen fortsätter. Ja, men det Pelle, gick väl Sportexpressen ut efter sista omgången i grundserien när du och jag stod i livesändning, minns jag, att Ulf Lundberg och Dennis Bosic, alltså assisterande tränaren, fick sparken av SSK. Nu blev det ju inte så, men det säger väl en hel del.
Ja, de hittar ju inte på, utan det fanns ju, men det kan vara ekonomiska aspekter som gjorde att de blev kvar, vad som helst, men att deras namn diskuterades och att de inte satt säkert, det vet vi ju.
Månadens Westner. Och då undrar folk, vad menar Adam och Pelle nu? Nej, men det är så att Daniel Westner, den gamla allsvenska profilen, ärkegrisen har han ju kallat så många. Han la ju av för ett par säsonger sedan och är ju numera domare. Men han är också den mest utvisade i allsvenskan. Och på den här punkten ska vi skicka någon till utvisningsbåset helt enkelt. Det kan vara spelare, ledare, en förening. Det kan vara lite vad som helst. Vad sätter vi ut där den här gången, Pelle?
Svårt, eftersom det är inte mycket som har satt sig än. Men eftersom jag tar ett färskt minne, Moras offensiv, eller vad man nu ska kalla den, 3 mål på 3 matcher, det är ett rent haveri. Och sen när defensiven körde diket, då var Mora helt tomma på medel, som mot Modo i onsdags. Deras offensiv, det är grått, det är ingen riktig poängspelare mer än Bejmo försöker, men sen händer inte mycket. Adam Assur känns ju som deras vassaste vapen.
Ja, och det säger en hel del.
Ja.
Nej, jag håller med. Vi var inne på Mora lite tidigare där också. Vi vet att de inte kommer att värva i dagsläget. Det är i alla fall vad klubben har kommunicerat ut till oss när vi ringt och pratat med dem. Men det kanske...
Vilket innebär att de värvar innan den här sändningen är uppspelad.
Ja, du som är rutinerad och varit med i gamet länge, du vet ju hur det där funkar. Man ringer en sportchef, frågar, är ni ute efter någonting? Nej, vi sitter lugnt i båten. Sen kommer ett pressmeddelande där 20 minuter senare att man värvar någon gammal slovak, eller hur?
Ja, så är det. Men rutinerad menar du att jag är gammal också då, eller?
Ja, jag slänger in det i samma fack faktiskt. Nej, men jag håller med på Mora där. Det känns som att man visste det här nästan på förhand. Visst, Daniel Ljunggren kommit in, haft en bra säsong och utveckling i Tingsryd och tidigare Almtuna. Johan Persson, ja, kanske att han kan göra 15 mål, men det är ingen poängspelare på det sättet. Och sen har man bara chansat egentligen med några Division 1-namn, tycker jag. Det är inte allt för många som har sett bra ut under försäsongen. Så nej, jag tror att det kommer behöva värvas in 1 eller 2 namn för att Mora ska kunna lyfta i den här tabellen. Nu tror jag inte att de kommer kanske vara botten 2 när vi är klara med den här säsongen. Men för att de ska kunna ta sig till slutserien så är jag rätt övertygad om att det behövs något namn i den där frontlinjen.
Nu har de ju haft lite oflytt också med att Ylivainio, som gjorde en del poäng på försäsongen, och Nicke Petti, som är en väldigt nyttig energispelare, har ju varit borta här i stort sett hela inledningen av serien. Har du någon veckans västner, eller månadens västner heter det förresten?
Ja, nej, men det finns väl några att plocka upp där. Man kan ju nämna ett lag, man kan ju nämna en spelare, och du var inne på Moras offensiva produktion, vilket jag hade valt om jag hade fått vela, men nu är det ju så att du får välja först spela i det här programmet. Men jag säger väl kanske Västerås ändå. Jag tror att det här kommer bli bra i slutändan. De har Thomas Panaren, Lasse Ivarsson och Patrik Zetterberg som jag gillar och respekterar och vad de står för. Men det är en del som skaver i det här lagbygget, och det är väl kanske centersidan, och det märker man ju när Daniel Örn är borta och det ser ut som det gör. Nu är Jerome Gauthier-Ledac bästa poängspelare, backen alltså, efter tre matcher, och jag tycker den här första formationen, nu har ju Örn bara varit med en match, men med Hertzberg och Marcus Bergman, nej, det har inte sett allt för bra ut, och jag kräver mer av Hertzberg och Bergman, för de måste producera för att vi ska ha en bra säsong. Så jag kanske slänger ut de två i utvisningspåset, och jag kanske inte tar Västerås som klubb, utan jag slänger ut Bergman och Hertzberg, att de måste upp några nivåer här för att det ska bli en kul Vik-säsong.
Mm, jag håller med dig, det var bra att du tog upp Västerås, för att jag känner ju så här att det finns kapacitet i det här laget, men samtidigt ska man komma ihåg att Västerås har tappat ett helt gäng klassspelare från förra säsongen, samtidigt som jag upplever lite hybris runt laget.
Intressant.
Tyckare som, alltså, jag såg någon rubrik om att nu ska det ske, Västerås ska upp i SHL, någonting liknande. Kom ihåg att andra året är skittufft.
Men Pelle, är inte det ganska naivt att säga så? När
nej, du... för att du
nej, men alltså inte att du är naiv, utan att säga att det här året som Västerås ska upp, att det är naivt med tanke på spelartappet, att de är inne på år två, precis som du är inne i ditt resonemang. Det är väl naivt att ens ha den åsikten inför en säsong?
Ja, det är därför jag tar upp. Jag tycker det är lite naivt. Jag ifrågasätter inte Pannanen. Jag tycker han är en av seriens skickligaste tränare. Men det är just trycket utifrån. Det var så jäkla roligt för Vik-supportrarna förra säsongen. De var underdogs. Jag med flera trodde att de skulle åka ur. De gör en grym säsong. De är och nosa på ett kval. Ett slutkval. Och ta nästa steg, det är skittufft alltså. Och som sagt, de har tappat Lindelöf, Frycklund, Östman.
Zetterberg.
Faktiskt också, och Josef Ingman som visar sig vara en jäkla bra Brynäsback idag. Så att han skulle ju ersätta Lindelöf.
Mm.
Så att, men nu har de fått in,
man ska tillägga att Gauthier-Ledac kom in och ersatte Ingman, och det verkar vara en klassvärvning av Zetterberg på sportchefstolen. Men jag är absolut enig i att Ingman hade varit väldigt nyttig för Västerås. Men jag tror ändå vi ska ge det här lite tid. Jag tycker det finns rätt pusselbitar för att det ska bli en bra säsong för Västerås. Men de här förväntade toppspelarna måste upp, och jag är inte säker på att det blir en topp tre placering. Jag har Västerås på en femte plats, så jag tror de kommer att ligga någonstans där, 4-8 kanske.
Ja, jag tippar de tre, och jag tror fortfarande de kan bli det, men som sagt, de kommer inte få åka på en räkmacka den här säsongen. De måste tillbaka till det hårda jobbet, och nu är det besvikelse när de förlorar var det Västervik nu. Sådana smällar kommer man åka på. Det är inte bara att åka hämta tre poäng i Småland. Det är inte så enkelt.
Nej. Det är för många smålandslag i Hockeyallsvenskan SHL, va? Det
finns många poäng att hämta där också.
Ja, exakt. Nej, men Pelle, vi måste faktiskt avrunda den allsvenska delen. Jag skulle vilja sitta och snacka Hockeyallsvenskan en hel timme med dig. Det är faktiskt så kul. Och förhoppningsvis i framtiden när vi...
Dito.
Ja, men när vi kör med podden så kanske vi kan ses också. Nu spelar vi in över telefon. Det hade varit sköj att träffas och titta lite på varandra när vi pratar om det här.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Du, övertalade mig att vi skulle göra den här podden, då lovade du att vi skulle sitta tillsammans. Jag är djupt besviken, Adam.
Ja, det blev jag så förstår här. Det. Det var väl en förutsättning till att du var med på det, att vi skulle ses mer.
Ja, så det här var min tredje gång, första, enda och sista.
Hur mår du när jag säger att jag byter ut dig mot Marcus Bäckström nu då?
Det blir jättetrevligt. Marcus är en hockeykunnig människa. Han är rak och tydlig. Det blir spännande. Jag ska inte missa hans samtal.
Så där ja, då har vi äntligen bytt ut Pelle Hägglund. Eller, jag ska inte säga äntligen, jag gillar verkligen Pelle. Men jag har välkomnat in en annan kollega och vän i poddrummet som vi kallar Hockeypuls. Och det är Marcus Bäckström, och nu ska vi prata lite SHL, Bäckis.
Ja, helt fantastiskt att få vara tillbaka i ett sånt här forum och snacka lite SHL och umgås lite grann med dig. Det är ju fantastiskt.
Mm. Vad är det egentligen som sticker ut då 5-6 omgångar in i SHL? Vi spelar in det måndag morgon, så det blir ju aningen färskare än det hockeyallsvenska avsnittet vi hade med Pelle som spelades in i fredags.
Ja, vad är det som sticker ut? Det är väl ganska mycket skulle jag säga. Så här långt, de två totalt, eller i alla fall ett lag, Oskarshamn har ju gjort det fantastiskt bra i inledningen av serien. Även Leksand har ju snudd på chockat den här serien de första 6 omgångarna. Så att det är väl den klockrena grejen så här långt tycker jag som verkligen sticker ut. Sen kan man väl titta lite grann också neråt i serien. Ett lag som har varit topptippat, Växjö, som verkligen har underpresterat så här långt. Så att, det är väl de stora rubrikerna tycker jag efter 6 omgångar.
Men du, faller inte ett lag från Ängelholm lite i glömska här hos dig? Jag tänker på Rögle. Nu trodde jag att de skulle ligga högt upp i tabellen, men sättet de har spelat på, poängen de har tagit, 14 poäng på 6 matcher så här långt, och det känns som att de har hittat en lagmaskin, men också fått in de individuella stjärnorna i det här systemet. Så jag vill ändå lyfta fram Rögle också som ett utropstecken så här långt.
Nej, men definitivt. Jag har nog tippat Rögle på övre halvan, men det man har presterat hittills är ju fantastiskt bra. Alltså det är en hockey som går sjukt fort, och de har ju tyngd framåt också. Så att, helt klart så är det är också en rubrik att de skulle leda serien. Det trodde jag nog inte så här långt, men ja, är fantastiskt bra i Ängelholm, och de har fått jobba hyfsat ostört här nu under ett par säsonger, och jag är ganska övertygad om att de har tagit ett steg till. Det är inget snack om det.
Ja, men just att de har fått jobba ostört, det är väl kanske det som sticker ut lite, att bröderna Abbott har fått forma sin trupp och sin identitet. Det såg ju inte klockrent ut kanske när de kom in, och de hade en jättejobbig start på säsongen förra året, men nu när de har fått tag i steg för steg, säsong efter säsong, så känns det ändå som att återigen så visar det här att kontinuitet är ofta en framgångsfaktor långsiktigt när vi pratar hockeylag.
Definitivt så, och det är det som gör det så imponerande också tycker jag, att under förra hösten man börjar svajet som 17 och lyckas ändå ta sig ur det där, och sen så är det liksom som att man surfar på vågen som man hade med sig in i vårsäsongen. Så att grymt bra av Rögle-ledningen, och att man har jobbat på och trott på det man håller på med och inte rört om allt för mycket.
Ja, och det verkar ha blivit en attraktiv förening att spela i också. Jag tycker varenda match man ser från, nu sitter ju inte jag nere i Ängelholm i hallen där nere, utan jag får följa deras matcher från tv-soffan, men det är ju alltid fullsatt, det är min känsla, och det är rolig hockey som spelas, som du var inne på, det är intensivt, det är en hög forecheck, det händer mycket, så det känns ju som att som spelare, hade jag varit i en position där jag skulle välja klubb i SHL, då hade jag nog haft Rögle ganska högt upp på min lista. Sen, som vi alla vet, eller lönekuvertet, det spelar ju roll, eller hur, Bäckis?
Jo, onekligen så. Kan man få in en kille som Dennis Everberg, som man tycker rent prestationsmässigt och har ju varit ute i Europa och spelat, men det är ju en spelare som egentligen är för bra för SHL, och han skulle säkert kunna tjäna ännu mer pengar någon annanstans, men just att han är i Ängelholm säger väl en hel del om organisationen, och just det här med att sälja in en vision, en idé, och faktiskt var konkret liksom en contender för att kunna ta ett SM-guld. Så att jag tror att lite grann det du var inne på. Man har en målbild och lyckas få hit de där spelarna. Vilket gör att man blir livsfarlig här framgent under den här säsongen.
Ja, jag tycker det säger ganska mycket att Abbott-bröderna har inpräntat ett visst SM-guldbudskap när Everberg, så fort han får frågan, ja, men varför kom du tillbaka till Rögle? Då svarar han ju utan några zon SM-guld. Och det tycker jag talar eller säger väldigt mycket i den här situationen. Men om vi vänder på det, du nämnde Växjö och det känns ju som den solklara förloraren så här långt i SHL. Och de är väl lite i det läget Rögle var för ett år sedan, 3 poäng på 6 matcher. Jag tror jag ställer den här frågan trots att jag vet svaret, men sitter Sam Hallam löst?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att Sam Hallam och Växjö med Evertsson där har en tro på det man håller på med, och jag är faktiskt inte dugg orolig för Växjö. Kanske får bita mig själv i röven nu när jag säger det, men jag tror faktiskt
känns otäckt.
Att ja, det känns otäckt. Nej, men jag tror faktiskt att de har koll på läget och att man kommer att få det där tåget att tuffa. Man har en så pass solid trupp hittills. Men det har svajat inledningsvis. Men jag tror att Sam Hallam har erfarenheten och det känns som att man har stöttning bakom också. Så att, jag tror att man kommer att vända på det där.
Mm. Annars känns det som att vi är väldigt få gånger in i den här serien, men tabellen tycker jag ändå ser ut på ett sätt som jag kanske trodde på inför. Det är några lag som såklart ska byta plats. Jag kanske inte trodde att Oskarshamn skulle vara där de var och Växjö som var inne på. Och något ytterligare lag kanske skulle vara aningen högre upp i tabellen. Men jag vill haka kvar lite vid nykomlingar. För du nämnde dem kort i inledningen. Där är min bild också såklart att jag är imponerad av vad de har åstadkommit. Men framförallt Leksand. Nu har de ju en helt annan spelarbudget, en annan stjärnstatus än vad Oskarshamn har. Men jag tycker spelmässigt så imponerar dem oerhört mycket. Jag var lite orolig för dem faktiskt under försäsongen. Jag tyckte inte det var så mycket som stämde då. Framförallt i egen zon så var det ju hönsgård deluxe i många av försäsongsmatcherna. Och jag tror faktiskt att Leksand kan vara ett lag vi räknar med under den här säsongen. Nu hoppas jag inte att Dalagänget får hybris på något sätt när man börjar prata i de här termerna. För det är väl det som är risken när man höjer dem till skyarna. Men jag tycker faktiskt att Roger Melin, Gunnar Persson, Jens Nilsson och såklart Thomas Johansson, de har ju faktiskt satt sin prägel på det här bygget. Inte bara i form av spelarna de har fått dit, utan även spelmässigt, Bäckis.
Ja, men verkligen. Det var lite grann som jag var inne på en krönika här efter Brynäs-matchen, att när Leksand satte sin vision och plan inför den här säsongen, man pratade om att man skulle vara spelförande, man ska äga puck och ligga på, och då skrattade jag lite grann faktiskt och tyckte att det kändes ganska naivt faktiskt. En nykomling som kommer upp, visst man har gjort några starka värvningar, men tittar man på truppen som helhet så är det framförallt backsidan är oerfaren, och jag trodde nog att man, även om man hade en vision av att äga puck och spelet, så trodde jag att man skulle successivt tvingas dra sig tillbaks och anpassa sig. Hittills, så här långt efter 6 omgångar, så har man ju i stort sett ägt varje match utom den nere i Ängelholm senast, genom att man har legat på och spelat en hockey som är offensiv, vilket jag tycker är otroligt imponerande så här långt av Roger Melin och Thomas Johansson och allihopa att implementera den här spelidén och se att den faktiskt fungerar. Så att, ja, det är hatten av, får man säga.
Jag tror ju långsiktigt också så kommer det här vara ett spel som bär frukt för Leksand. Det är jag helt övertygad om. Där känner jag väl en aningen oroskänsla kring Oskarshamn istället. Om man tittar underliggande siffrorna där, så bland annat Corsi och hur de presterar i de avseendena, så är det ju ett lag som inte kommer vara placerat där de är idag. Jag tycker väl att de spelade väl kanske lite på den här nykomlingslusten som brukar vara. Vi såg ju Timrå förra året till exempel. Vi har hur många bevis som helst på det, att de kan flyga i 10 omgångar, sen brukar det dala och det brukar ofta sluta med negativ kval. Så jag är fortfarande, mitt tabelltips att Oskarshamn kommer att vara sist när vi har spelat 52 omgångar, det är jag fortfarande rätt säker på.
Jag håller nog med dig i ganska mycket av den spaningen, mycket på grund av också, tittar man på hur många skott man har avlossat så här långt, så det är väl en match tror jag som man har vunnit skotten, resten har man förlorat dem, och hittills så säger de underliggande siffrorna också att man har haft en hel del medstuds i matcherna. Så att, men vi får se lite grann. Det är väl upp till Håkan Åhlund och gänget där och motbevisa fortsatt också att man är ett lag över tid. Men det känns lite tunt i långa loppet. Men det är ju fantastiskt kul ändå, måste man ju ändå säga, att båda nykomlingarna har chockat i stor utsträckning hittills. Så att, det börjar ju för en fantastisk oktober och november också.
Ja, men du är inne på det. Om man tittar skott i skottsektorn också, så Oskarshamn har 81 skott på 6 matcher. Det är bara Färjestad och Linköping som är sämre. Brynäs har ju spelat 2 gånger färre, så vi ska nog inte nämna dem i det sammanhanget. Men det finns en del siffror. De har också en ganska hög skottprocent. Jag tror att den ligger på runt 12-13. Det brukar väl ligga runt 9-10 vanligtvis. Så att jag tror att de kommer börja dala. Sen tycker jag att det är ett lag som har varit ganska spännande att följa ändå. Alltså att man visste inte riktigt vad man hade dem med tanke på ihopplocket i slutet av sommaren med spelare som sparkades. Vi såg Goodwin gå till Mora bland annat, och de signade spelare sent. Så med tanke på det och att det tumultet som ändå klubben upplevde där och sportchefen Stolt, så tycker jag att de har fått ihop det fantastiskt bra. Där ska man väl ge cred till Håkan Åhlund och Fredrik Tillberg som står i det där båset och lyckades ena spelarna i någon form av tanke på hur de skulle spela och sättet de skulle ta sig an SHL.
Verkligen. Och det är som jag tycker, om man nu som jag och vi har gjort följer Hockeyallsvenskan på nära håll, så tycker jag att det är otroligt imponerande att se hur man kan implementera den hockeyn. Man spelar i princip på samma sätt som man gjorde i Hockeyallsvenskan i fjol och är framgångsrika så här långt i SHL också. Det är instick framför målvakten, snabba spelvändningar, och så är man ju sjukt effektiva när man får lägena. Så att det är ju otroligt imponerande, och även när man tittar på vilken omsättning man har haft i truppen och fort rört om precis innan seriestart också. Så där, redan där börjar man ju ruska lite på huvudet och tänka att det här kommer ju att bli kaos från start. Men där har vi haft fel så här långt i alla fall.
Månadens snackis. Vad skulle du vilja säga att det är, Bäcke, så här långt?
Hittills så har vi spelat 5-6 omgångar här, och snackisen är väl att det inte finns någon direkt snackis, tycker jag. Det har varit ganska slätstruket hittills, tycker jag. Det var ju snack inför säsongen om det här med att domarna och målgård och freda målvakter och sådär. Det har varit några situationer, men på det stora hela inte speciellt mycket. Vi har Kinnemen senast som hamnar i blåsväder för en tackling som jag tycker, det är klart att man kan prata om eget ansvar hit och dit och sådär, men jag tycker inte att den är speciellt farlig. Så att, hittills så tycker jag att det har varit ganska lugnt ändå, sett till hur det brukar kunna vara i SHL efter några omgångar. Så det är ganska lugnt.
Ja, jag jämför bara med tidigare säsonger. Då har man pratat seriesystem, man har pratat pamparna i SHL, man har haft en hjärnskakningsdebatt, det har varit regeldiskussioner. Nu var du inne lite på det, att det har ju funnits också den här säsongen, men inte på samma sätt kanske, kring hur spelare får vara i målgården och inte. Så jag delar din bild där. Jag tycker inte det finns någon tydlig snackis. Kanske flygkaoset som Malmö hade i premiäromgången mot Leksand. Men då tycker jag verkligen vi letar efter någonting som inte är en stor snackis i ligan i stort och rent generellt. Men just Kinnemin kan väl stanna kvar lite vid, för det är ju det som har diskuterats mest frekvent på sociala medier och i C More och hos olika mediehus. Du är inne på att Kinnemin, att du ändå, som jag tolkar det, så tycker du ändå att det inte är Kinnemins fel i den där situationen, utan det är kanske ett bådas.
Ja, alltså tittar man på en sån där situation, den inträffar, nu är det lite oturligt att den blir stående på ena skridskon och sen så trycker till liksom sådär, men jag tycker att jag tror ganska mycket att många tittar på vad det står bak på hans tröja också i en sån där situation. Han är ofta i blåsväder, hamnar i problem, och att man dömer honom lite hårdare. Sen tycker jag absolut att gå upp och markera bara närvaro, det räcker så. Men jag tycker också att det är en hel del oflyt i den där situationen som den är.
Men den är rätt komplex också. Det är någon meter ifrån sargen, Nilsson slår ifrån sig pucken. Visst att pucken ligger ganska långt ner i offensiv zon när Kinnemin väl trycker till, och det är väl där jag kan ställa mig lite kritisk till, att nu med de nya reglerna att man ska tackla puckförande spelare och inte någon som inte innehar pucken av, så tycker jag att han kan komma in aningen för sent i den där situationen. Samtidigt som jag också tycker det finns ett ansvar hos Nilsson att vara varsa om vad som kommer från högersidan. Och han var väl lite kritisk mot sig själv också. Jag tror det var Sportbladet som hade intervju med honom där han säger att, ja, men hans största styrka är ju spelförståelse och att han brukar kunna läsa av sådana där situationer. Så jag tycker att själva frågan är komplex, och jag kommer också ha en, jag tror, rätt kontroversiell åsikt här. Jag vet inte riktigt vad du tycker om det här, Beckes, men jag gillar nog Brendan Shinnimin på något sätt. Jag står inte bakom alla aktioner och vad han har gjort. Det finns mycket som jag tycker att han kanske skulle haft ogjort och någonting som, och det han har haft en del citat och uttalanden och saker ute på isen som jag inte alls står bakom. Men just att det är en profil, det är någon som rör upp känslor, det snackas kring honom, och i den här profillösa ligan som fans och media och alla har kritiserat, så tycker jag att det är nästan lite hyckleri att stå och såga honom fullt ut när vi samtidigt skriker efter profiler i SHL.
Jag kan hålla med där. Någonstans så jag kan förstå att vissa spelare rör upp känslor, men det är ju också så att det skapar ju diskussioner, debatt, och någonstans så känner man ju så att varje lag skulle ha en eller ett par sådana där spelare som någonstans skapar känslor i arenarummet, och det är ju extremt viktigt, tror jag, framgent, för att som du är inne på, jag tycker också att SHL har någonstans tappat de här spelarna. Ta som Magnus Wernbloom exempelvis, eller den typen av spelare också, som rör om i grytan liksom. Så att
men helt ärligt, Magnus Wernbloom var väl nog ett större svin än vad Shinnimin är, och han har kultstatus idag, Wernbloom, så det säger väl en del liksom om att hockeyklimatet förändras, och det ska det ju göra. Jag tycker inte att anorna från 90-talet och början 00 ska finnas kvar nu när vi snart går in i 20-talet, men jag tycker väl att när man pratar så mycket om att vi vill ha spelare som vågar säga saker i media och som vågar käfta ute på isen och att det ska skapas polemik, då tror jag spelare som Shinnimin faktiskt behövs. Alltså, den spelaren behöver inte vara älskad av motståndarfansen, inte ens omtyckt, men jag tror att han är en perfekt individ att ha i sitt eget lag. Jag kan bara gå till mig själv, hade jag haft honom i mitt omklädningsrum, jag hade ju fullständigt älskat det, men hade jag suntit i motståndarfansrummet, ja, men då hade jag ju föraktat honom, då hade det varit en spelare jag skulle vilja tackla så fort jag kommer ut på isen.
Men självklart, och jag menar någonstans så tittar man på matcher och där man vet att motståndarlaget har den typen av spelare, man har ju ögat på dem hela tiden och se vad kommer att hända nu. Folk sitter och irriterar sig och det blir känslor i arenarummet. Så att de är ju extremt viktiga för att det ska hända saker. Det är ju därför vi går på liveidrott.
Ja, verkligen. Och när jag tänker tillbaka så här, på vårens slutspelshockey. Alltså först när jag tänkte efter, jag bara, vilka vann ens SM-guld? Men jag kan komma ihåg intrigen mellan Växjö och Luleå och Chicken Shinnimin och allt runt omkring det. Alltså vilken storm som ändå man upplevde kring de två lagen. Och jag vet inte, det är sånt som etsar sig fast i mitt minne. Det är inte alltid resultat som jag tar med mig från olika omgångar och säsonger, utan det kan vara sådana saker som sticker ut i mängden helt enkelt.
Nej, men visst är det så. Pellegrino är en annan spelare som man gillade, som satte färg på slutspelserier och var i ständiga diskussioner, så att ja, mer sånt.
Mm, mer sånt. Månadens spelare.
Ja du, jag tycker egentligen att tittar man på det så här långt så finns det egentligen bara en. Jocke Lindström i Skellefteå. Vad håller karn på med egentligen? Alltså, han har gjort 9 poäng så här långt på 6 matcher, och år efter år efter år så bara slår han in samma liksom mantra. Jag förstår inte riktigt hur karn funkar. Det är liksom tillbaks till Håkan Loob-tiden. Liksom, hur kan man prestera så pass bra år efter år? Det är helt fantastiskt.
Ja, och det känns som att det är väldigt få i Skellefteå som är ens på samma nivå som honom. Jag skulle kanske kunna nämna Oskar Möller såklart, men det känns som att han har ju ett eget stjärnfack där uppe.
Ja, men verkligen. Och tittar man på vad han gör i matcher på egen hand. Det är ju inte så att han blir serverad, utan han har ju ett register som är outstanding i den här serien. Så att, jag menar, ett Skellefteå som för några år sedan var en maskin. Nu är det ju mer att han i stort sett, jag ska inte säga att han driver det själv, men han är ju mer ensam än vad han var för några år sedan. Så att det visar ju...
Ja, men vad säger de där, Beckis? Skellefteå idag spelar styrt, Skellefteå då systemstyrt. Förstår lite vad jag tänker?
Mm, absolut, och det är ju ingen snack om att det är en klubb som har startat om och någonstans är lite grann i en ny fas, men att ha en sån spelare i ett sånt lag blir ju extremt viktigt också för det Skellefteå som vi kommer att se om kanske 2-3 säsonger. Och att man har honom att luta sig mot nu är ju helt ovärderligt såklart.
Ja, och med tanke på den här omstarten om baby Skellefteå, om man ska kalla dem så tycker jag ändå de har öppnat den här säsongen rätt bra.
Ja, verkligen. Det håller jag med om. Sen har det varit lite svaje insatser, men det är ju så. Och jag tycker att det är ganska väntat att man har varvat lite grann, men på det stora hela så tror jag att Skellefteå-ledningen är ganska nöjda med framförallt det man har visat upp på slutet.
Jag kanske ska nämna någon spelare också. Tex Williamson hade ju varit givet Valvaligan på 95-96 i räddningsprocent och är ju en anledning till att Oskarshamn har gått så bra och att det är en aningen dopad PIRO-siffra om man ska säga så. PIRO är ju skottprocent och räddningsprocent för de som behöver det förklarat, och jag tror Oskarshamn ligger uppe på 108-109 och det där brukar ju ligga strax under 100 eller runt 100 sträcket. Så Williamson har ju verkligen varit en faktor för att Oskarshamn ska ha gått så pass bra. Men jag tycker även en spelare som jag inte, eller två spelare faktiskt, som jag inte visste så mycket om inför. Det är Tyler Kelleher som är trea i poängligan så här långt. Jag tycker att han är skitrolig att följa faktiskt. Han är
nej, galet fynd.
Ja, visst är det det?
Ja, det känns ju så. Alltså, liten rapp och ruggigt avslut. Men fantastiskt. Och kul att en sån spelare som man drar lite grann ur hatten kommer in och sätter det avtrycket han har gjort. Så fantastiskt.
Ja, jag skulle också vilja nämna en annan spelare som jag hade halvdålig koll på. Visst att man kollade hans meritlist och såg, ja men han har ju NHL-matcher och KHL-spel också. Men det finns flera spelare som har haft de meriterna och kommit till SHL och faktiskt varit rätt bleka. Men det tycker jag inte Mark Hrivik har varit. Nu kanske han har gått ner sig en aning sista matchen eller sista två matcherna. Men jag tycker inte att man ska utgå bara från det, utan man ska ta helheten. Och jag tycker att han känns nästan komplett på SHL-nivå. Han spelar boxplay, powerplay. Jag tror att han har över 19 minuter i istid och det är ju nästan unikt för att vara en forward. Det är ju backar som brukar ligga på och logga så mycket minuter. Och han bidrar ju också. Han snittar väl, det är väl 5 poäng på 6 matcher nu om jag inte är helt ute och cyklar. Så att där har Thomas Johansson verkligen lyckats. Sen har han säkert kostat en hel del också, det ska man väl tillägga. Men jag tycker att när de hade en lucka i forwardsuppsättningen, att då kunna hitta honom sent på marknaden, det är imponerande av Johansson. Och jag tycker att Hrivik så här långt är en av som jag absolut har överraskats mest av.
Nej, men jag håller med dig där. Någonstans så förstod man väl att det kunde vara en klassförstärkning för Leksand. Men det han har visat upp, han är stark på puck och han levererar både passningar och skott. Den här prestationen han har mot Brynäs när han gör fjärde målet, han plockar ner pucken och sen hänger dit den i bortre. Och dessutom så gnäller han på sitt eget skott. Han tycker inte att det är bra, eller ja, det är medelmåttigt, men jag skulle säga att det är riktigt, riktigt bra.
Ja, och jag har ju snackat med honom efter några matcher och det är ju ett praktexemplar rent fysiskt också. Det är inte någon slovak som kommer hit och är lite lönnfet, utan det är ju låg fettprocent på den där kroppen. Vad skulle vi gissa, Becke? Så är den på 3-4% kanske? Fast 3-4%? Jag har ingen aning faktiskt när jag ställer den här frågan vad som är rimligt för en elitidrottare.
Nej, har du koll? Du ställer det till, det är en halv chip-tjockis i nuläget. Nej, jag har dålig koll på det. Däremot så kan man ju säga om Mark Hrivik att han någonstans, så tror jag att många klubbar, hade de sett det här, det han har levererat hittills, så hade det nog inte tagit så lång tid innan han haft ett SHL-kontrakt åtminstone. Och att förra året, den trassliga säsongen hade med skador och var borta under stora delar, det bäddar ju för att Leksand faktiskt kunde göra den här värvningen, och det är ju jackpot så här långt.
Ja, verkligen. Jag tror att dra tillbaka det där med att man ska ligga på 3-4%. Jag har som sagt ingen aning. Det är nog snarare närmare 10% som är rimligt för en elitidrottare faktiskt.
Det känns mer som bodybuilding-siffror, va?
Ja, exakt. Om ens det. Alltså 3-4%, det känns omänskligt att ligga på. Nej, men, och en spelare som jag faktiskt vill slänga in i den här leken, bara för att nämna honom. Det, nu måste jag säga att han också har gått ner sig kanske en aning sista två gångerna här. Men jag tycker han öppnade SHL fantastiskt bra och var drivande i deras spel Örebros. Och det är Mattias Bromé. Jag tycker att omställningen från Mora till Örebro har gått fantastiskt bra. Han är en nyckelfigur i deras första kedja. Och jag tycker att han visar match efter match att han faktiskt är på väg att etablera sig som en stor stjärna i den här ligan. Och senare också kan vara en landslagsspelare för Garpenlöv.
Absolut, och jag tänker framförallt att det jag, så jag imponerar som är Bromé är att när man lyssnar på honom och när han pratar om NHL och erbjudandena han faktiskt hade, och att han då har kylan och det sunda förnuftet och inser att jag behöver en eller kanske två säsonger till i SHL innan jag känner att jag är redo på den nivån. Jag vill inte åka över till AHL och spela där, utan jag vill känna att jag ska kunna leverera på en så pass bra nivå att jag tar en plats i NHL. Att ha den kylan och lugnet när klubbarna där borta står och ja, vill ha honom. Det tycker jag är enormt starkt och en klok kille. Och jag är ganska övertygad om att levererar han på den här nivån så kommer den där chansen att komma förr eller senare. Så att det är fantastiskt bra.
Månadens tränare.
Mm, vi har ju varit inne på det här tidigare. Och jag tycker att det Roger Melin har gjort i Leksand är på en nivå jag absolut... Jag trodde inte att den fanns riktigt med det sättet att spela. Och med det lugnet han har i båset tillsammans med Roger Persson så har de... Roger Persson.
Gunnar, va?
Herregud. Gunnar Persson. Mm. Säger Roger och Roger.
Roger. Nej. Det hade varit, alltså det låter som ett dansband. Vad skönt det hade varit om det var Roger Persson och Roger Melin. Roger och Roger har...
Det är inte dansband över dem.
Jo, faktiskt, nu när du säger det. Men, och, Roger Melin gästade i podden för några veckor sedan. Och då drog han ju till med en Jill Johnson-dänga som avslutningslåt. Så det är, du, din spaning är nog inte helt fel, faktiskt.
Nej, du ser. En freudiansk slip.
Exakt.
Jag säga. Nej, men det man ska säga om dem är ju att jag tror att i det här läget så de är så pass lugna och har spridit det här lugnet till den här truppen, så att väldigt, väldigt bra.
Tror du att det här kan vara något form av paradigmskifte i SHL? För det känns som att senaste säsongerna så har det gått mot att man vill anställa tränare som är moderna, de är i 35 till 45 års åldern, de ska vara på uppgång, de ska stå för något nytt, det ska andas ska man säga, framtidsvision. Och nu när Melin och Persson gör det de gör med Leksand som 60-plussare, tror att det kan öppna dörren kanske för tränare som kanske har suttit på kvisten ett tag och varit ute i kylan? Jag tänker på Anders Eldebrink och Per Jonsson finns där, och det är nog något namn jag glömmer bort här också. Nu säger jag inte att Eldebrink och Perra är samma tränare som Melin rent filosofiskt och vad de står för, men det kanske kan göra att en del tränare eller en del sportchefer ska jag säga i klubbarna tänker om och inser att bara för att de har nått 60-sträcket så är de ju inte slut som tränare och ledare.
Jag kan ju hoppas det, och någonstans så tänker jag att hockeyn är ju delvis en spegel av övriga samhället och sådär. Men lite grann som det du säger, jag tror att det ligger mer på personlighetsplanet, och det finns ju någon slags åldersfascism i det här landet att man hela tiden ska söka nytt. Och jag tror Roger Melin själv har varit inne på det i några intervjuer, att han tycker att man kastar, bara för att man börjar närma sig pensionsålder så åker man ut. Men någonstans i det här ledarskapet, det tar tid att lära sig att leda en grupp, och jag tror att många av de här tränarna som har varit med länge också har saker att tillföra. Sen så tror jag också att bara för att man inte har varit i gamet, stått i omklädningsrummet på några år, så tror jag att det kan vara värt att testa och plocka in några av dem, för att jag tror att det kan vara bra att vara borta från hockeyn också några år och komma tillbaka. Så att jag tror att det finns guldkorn att hämta där faktiskt.
Ja, sen handlar det väl inte om just siffran, vad det står i passet om man är 65 eller 35, utan det handlar väl, som du är inne på, Bäckis, att hur leder man människor? Och jag tycker inte att en tränare som är runt 60-65 och tänker på det sättet man kanske gjorde på 80- och 90-talet, hur man ska handskas med människor, de ska inte få ta plats i SHL idag, utan det handlar ju om att leda människor på ett demokratiskt sätt, att inbjuda dem till samtal, att ta klubben fram tillsammans, att det inte är en auktoritär ledare som står och pekar med hela handen att det är exakt så här vi ska göra och följ mig så kommer det här bli bra, utan jag tror att det mer handlar om identitet hos tränarna och inte vad siffran är hos de här olika tränarna ute i landet.
Men det är väl precis det som är intressant, att det ligger hos individen och hur man är intresserad av att utveckla sin ledarstil också. Man kan ju inte liksom någonstans så. Förr så hade man ju mer den sovjetiska stilen eller vad det nu än var, liksom att man skulle vara auktoritär, man skulle peka med alla handen, skrika och skälla ut spelare till höger och vänster. Riktigt så funkar det inte idag, utan idag är man ju mer en medspelare som, ja men, och funkar lite grann som mentor för grupperna och motivera spelare och individer att göra saker. Så att det händer ju saker, och där tror jag liksom, tittar man på det Roger Melin, han har ju stått för det ledarskapet i stort sett hela vägen och kanske var lite grann före sin tid, ja, när han började på något sätt. Så att jag tror att det är därför han har klarat den här omställningen också och fortfarande är med i det här gamet. På grund av att han är den personen han är och har det ledarskapet
som jag tror funkar. Jag tror att det här är en diskussion bra. Vi får återkomma till faktiskt senare under den här säsongen. Det kan ju bli så att någon tränare att få sparken, och då kanske vi kommer diskutera några av de här gubbarna som finns ute på marknaden utan lediga jobb, och då kanske de kan vara aktuella, och då får vi läge att återkomma till diskussionen. För jag känner att det finns mer att hämta, och vi har inte så mycket mer tid att diskutera just det här avsnittet. Så vi får vänta lite mer reflektioner kring det här till senare under vintern. Jag skulle vilja slänga in såklart Cam Abbott och det han har gjort i början av säsongen med Rögle, men kanske nämna Roger Rönnberg här under månadens tränare också. De öppnar ju säsongen bedrövligt med 2 raka förluster och en rejäl utskåpning mot Brynäs på hemmaplan i Skandinavium och skämskudde på allt vad det är. Men sättet de har hämtat sig och visat att det här är en lagmaskin som man aldrig kan räkna ut, det tycker jag är imponerande. Och gärningen som han har haft där nere i Göteborg, Roger Rönnberg, det är faktiskt få tränare på den här sidan sekelskiftet som har uppnått det han har gjort med Frölunda.
Ja, ingen snack om det. Och någonstans så visar man ju att, igen, vi kommer tillbaka till det, men det här med kontinuitet och jobba långsiktigt är ofta en väg till framgång.
Månadens jämtin. Och då kanske ni lyssnare tänker, ha, nu är det någon som irriterar och en nagel i ögat på folk. Men det handlar kanske lite mer om ni lyssnade på allsvenska delen där vi hade månadens Westner, att det är någon som vi ska skicka till utvisningsbåset. För jämtin är ju den spelare som har flest utvisningsminuter i SHL och elitseriens historia. Och Bäckes, här får du välja och vraka fritt faktiskt. Är det en spelare, ledare, klubb eller formkurva eller någon course-siffra? Eller vad är det du egentligen vill skicka ut till utvisningsbåset?
Josef Ingman, du åker dit så du bara sjunger om det. Det du gör i derbyt mot Leksand när du spelar över en situation med Oskar Lang. Klubban åker upp och om den träffar eller inte är ovidkommande, men det är det som
jag måste säga att det blir fruktansvärt personligt nu när du vänder dig till honom nästan.
Ja, men det, jag tycker
och
faktiskt
använder
att det,
du.
Ja, jag tycker faktiskt att det är ruggigt fult det han gör. Och jag tycker att det är ett exempel på hur det fungerar i SHL idag. I stort sett varje match så förekommer det filmningar att man spelar över. Man kan se att klubban kanske träffar visiret, men det han gör sen är att han lägger sig ner och åker sen till båset och håller sig för munnen. Den här klubban träffar absolut inte munnen. Domaren tar inte den här situationen i första läget, utan han går på reaktionen. Och jag säger inte att det är fel, det är, Oskar Lang kan absolut åka 2 minuter för den, men Ingman har inte ont i munnen. Och det här är ett exempel på, igen, när spelare fuskar till sig saker. Och jag tycker det handlar om värdegrund och det är inte bra.
Bäckis, avslutsord här. Vi är ju tillbaka om en månad igen faktiskt. Vi har ju en analyspodd sista måndagen i Hockeypuls. Och då kommer det att spelas en hel del matcher och vi kommer säkert ha mycket mer att analysera. Men oavsett vad, det är kul att vi är igång.
Ja, det är ju det här som gör livet värt att leva, höll jag på att säga. Men just att, också att nu har vi haft en liten...
Lugn nu, det är det väl verkligen, det hoppas jag.
Ja, men det är en fantastisk krydda i tillvaron åtminstone. Jag nöjer mig så då, kanske. Men det känns fantastiskt kul och någonstans så har vi haft en inledningsperiod här på ett par veckor nu där det går lite på rus. Men det som egentligen jag tycker är intressantast är när vi går in i den här vardagslunken och hur ledare, spelare och lag kommer att prestera då. Och någonstans så, när vi summerar oktober och börjar gå in i november, då kommer vi också se strukturen och var det här är på väg någonstans. Så att, extremt spännande och intressant.
Verkligen, och podden är tillbaka om en vecka. Då är det en gäst som kommer vara vid min podd Mick. Jag tycker att vi går ut på Junior Walker och The All Stars med How Sweet It Is To Be Loved By You. Är det en favorit, Beckes, eller har du ingen aning vad det är för en låt jag pratar om?
Nej, jag har faktiskt ingen aning. Trans Dance hade jag gillat. Jag lyssnade på den igår, så att, det kanske blir den nästa gång.
Kanske att du får önska nästa gång, men jag brukar önska vid de här analyspoddarna. Så nu kör vi How Sweet It Is med Junior Walker och The All Stars. How sweet it is to be loved. Deeply touching my emotion. I won't stop. Thank you, baby.
Vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.